Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre, jag har kommit till din helgedom för att höra vad du, Gud Fader, min skapare. Du Herre Jesus, min frälsare. Du helige Ande, min tröstare i liv och död, vill tala till mig. Herre, öppna nu mitt hjärta genom din helige Ande för Kristi skull, så att jag av ditt ord kan lära mig att sörja över min synd och i liv och död tro på Jesus, och att varje dag leva mitt liv i helgelse. Det hör och bönar nu genom Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext är hämtad från Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 44-46. Matteus 13, 44-46. Och finns på sidan 35 i våra nya testament. Och det lyder så i vår Herrens och Frälsarens namn. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åker. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Jag vet ju naturligtvis inte säkert, men jag är rätt övertygad om att åtminstone några av damerna i vår församling äger någon pärla, någon smycke som man är särskilt fäst vid, tycker mycket om, kanske då och då tar den på sig eller tar fram den och tittar på den. Och säkert så förvarar ni den på ett undangömt ställe. Ni är rädda om den här pärlan. Men oavsett hur mycket ni uppskattar den här pärlan, så finns det en pärla som är vida överlägsen. Mycket dyrbarare, mycket skönare och framförallt mycket, mycket viktigare att äga. Vi ska konstatera idag i vår predikan att Jesus är den största skatten och han är den dyrbaraste pärlan. Det 13 kapitlet hos evangelisten Matteus, där vi har hämtat texten för idag, har ibland kallats för liknelsernas kapitel. Och det är därför att här återges 7 stycken av Jesu liknelse. Och med liknelse så menar vi ju vanligen jordiska berättelser med en himmelsk mening. Det är berättelser som är tagna ur det vardagliga livet som Jesus använde för att illustrera andliga sanningar. Innan vi närmare betraktar de 2 liknelser från vår text, så ska vi säga något om hur slut och infundig moderna teologer försöker att kasta tvivel och osäkerhet om Bibelns historiska äkthet. Liknelser är ett accepterat sätt att undervisa på. Det medges egentligen av alla. Och vi vet ju att Jesus ofta använde liknelser när han talade till folk. Men idag används ordet liknelse på ett sätt som Bibeln aldrig använde. Om du lyssnar till de moderna teologerna så säger de till exempel att berättelsen om den stora floden Det är endast en liknelse. Det är ingenting som behöver ha hänt. Det har aldrig hänt. Eller berättelsen om Jona i den stora fiskens buk. Det är en liknelse. Det har aldrig inträffat. Och så vidare. Och så vidare. På så sätt försöker man få åhörarna att överge tron på de historiska sanningarna som Bibeln vittnar. Och bakom allt detta så ligger naturligtvis djävulen, som alltid försöker så tvivel bland människor. Skulle Gud ha sagt? Skulle Gud ha sagt ett sådant? Men det är ju helt uppenbart för var och en som uppriktigt vill ta emot skriftens undervisning att det är en stor skillnad mellan liknelser som Jesus berättar för att framhålla en andlig sanning och en historisk händelse som Bibeln vittnar om. 6 av de här 7 liknelserna i Matteus 13 kapitel börjar med orden: himmelriket är likt. Himmelriket är likt det och det. Berättelsen om skapelsen och syndafallet eller andra historiska händelser börjar inte på det sättet. De talar helt enkelt om vad som verkligen hände. En annan sak kan vi också lägga märke till när det gäller liknelse. Där finns sällan eller aldrig några namn angivna på personer som nämns i liknelse. Har ni tänkt på det? Det är aldrig några namn på personer som förekommer där. Det heter bara: en såningsman gick ut för att så. Himmelriket är likt en köpman. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko. Så låter det i liknelsen. Däremot så uppträdde människorna i verkliga historiska sammanhang med namn. Adam och Eva i skapelsen. Noa och den stora floden. Jona i fiskens by. Låt oss nu närmare betrakta de 2 liknelser som Jesus berättar i vår text. Båda talar om det stora värde som vi bör sätta på himmelriket. Jesus jämför himmelriket med en skatt som är gömd i en åker och en dyrbar pärla som en köpman finner. Men hörni, vad är då egentligen himmelriket? Vad är Guds rike, som det också kallas i Bibeln? Det finns många som tror att det är en plats någonstans högt ovan norr. Man talar om där uppe. Andra tror att det är en tillvaro på jorden där det inte finns några sociala orättvisor. Ingen fattigdom, inga krig eller konflikter. Men dessa människor ger ett falskt hopp om att Jesus ska komma tillbaka till jorden och skapa himmelriket här. Då ska allting bli så underbart, menar man. Men det är en utopi. Bibeln lär klart och tydligt vad himmelriket eller Guds rike är. Av naturen så tillhörde vi mörkrets rike. Antingen vi visste det eller inte, så tillhörde vi faktiskt djävulen. Men genom tro på Jesus, som gavs oss i ordet och det heliga dopet, blev vi medborgare i Guds rike. Jesus sa: Guds rike är mitt ibland. Eller: Guds rike är invärtes i er. Det är alltså något som finns inom dig, Guds rike. Det talas inte om någon plats, utan det talas om en verksamhet, om en aktivitet från Gud. Att sjunga, det är ju inte en plats, det är ju en aktivitet. Att promenera, det är ju ingen plats, det är ju en aktivitet. Regera är inte en plats, utan det är en aktivitet. Himmelriket, det är helt enkelt Guds regering i våra hjärtan genom tron på Jesus Kristus. Då är det inte underligt att Jesus lärde oss att be: tillkomme ditt rike. Tillkomme ditt rike. Nu berättar Jesus om en man som finner en skatt på åkern. Av någon anledning så gräver han på åkern som faktiskt inte ens var hans. Varför han gräver där, det vet vi inte. Men plötsligt så skrapar skyffeln emot någonting. Vad kan det vara? Det är lätt att föreställa sig hur upphetsad den här mannen blir. Försiktigt skyfflar han undan det sista, att det inte ska hända någonting. Och till slut så ligger han där med händerna, som jag ser på filmen man brukar göra, och petar undan det sista som täcker locket. Där ligger det sista. Han bryter försiktigt bort det rostiga låset och öppnar det bultande hjärta locket. Vad ser han? En skatt. Han har funnit en skatt. Den ska bli min, tänker han. Han sopar snabbt igen att ingen ska se vad han har hittat. Och så går han iväg och säljer allt vad han har. Och så går han och köper den här boken. Nu är han skattens ägare. Även den andra liknelsen handlar om dyrbarheten. En köpman söker efter vackra pärlor. Och en dag så finner han. Han ser med en gång värdet. Denna pärla har inga fel. Det finns inga sprickor. Det finns inga mörka fläckar i den. Den är stor, rund och absolut perfekt. Men han behöver pengar för att kunna köpa den. Och vad gör han? Jo, han går och säljer allt vad han har. Och så kan han köpa just den här pärlan. Vi möter alltså i de här båda liknelserna människor som är beredda att ge upp precis allt för att få en skatt och en pärla. De har sett skönheten och de har förstått värdet. Evangeliet om Jesus Kristus är också Gud. Det är nedgrävt och det syns inte när vi går fram i världen. Mitt rike är inte av denna världen, sa Jesus till Pilatus. Evangelium om Jesus, det är den sanna, verkliga skatten och pärlan. Och den skatten, mina vänner, den finns i Bibeln, i Guds ord. Och vi sjunger så riktigt i den lilla sången: helga Bibeln, Herrens ord, största skatt på denna jord. När evangelium blir predikat eller läst, så kan det undret inträffa att en människa upptäcker skatten och pärlan. Jesus blir med ens det allra dyrbaraste på jorden. Den heliga ande övertygar om vilket enormt värde skatten och pärlan har. Och då säger hon med Paulus: men allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Med dessa liknelser så säger Jesus helt enkelt att himmelriket är en skatt så dyrbar att vi ska vara villiga att ge upp allt annat för det. Att det är en skatt som är värd mer än någonting annat på hela jorden. Och han uttryckte precis samma sanning när han en gång sa: vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller som Martin Luther sjunger: fast vi vågar Guds och ära, liv och allt, ske blott som Gud befall, Guds rike vi behåller. Ja, den människa som tror vad Bibeln säger om himmel och helvete, om liv och död, om Gud och människa, och som verkligen tror att den som inte blir född på nytt inte kan gå in i Guds rike, utan istället slutar i en osalig evighet, den människan måste sätta ett oerhört högt värde på himmelriket eller Guds rike. Därför, mina vänner, vilken skatt är dyrbarare än alla andra skatter på jorden? Jo, det är Jesus. Ingenting är dyrbarare än Jesus för en tyngd och skuldmedveten människa. Till denne säger Jesus: dina synder är förlåt. Dina synder är förlåt. Tänker ni rövaren på korset, som ett helt liv hade gått i synd och elände, och som nu har några minuter eller få timmar kvar av sitt liv. Han finner skatten och pärlan på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Kunde han finna en större skatt i sitt usla liv? Kunde han finna en dyrbarare pärla? I Uppenbarelseboken läser vi om hyllningssången till Jesus: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Jesus Kristus har köpt dig fri. Den största skatten, den dyrbaraste pärlan, är den Herre och frälsare som säger till dig: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar. Hans helige ande stadfäst ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod till änden, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.